Hej och välkommen till IVF-podden. Jag heter Emma Carling Witzell och har lyckats bli hes och förkyld dagen till ära. Med mig har jag Carolina Tristen.
Hej Emma.
Ja Carolina, vad kommer IVF-podden att handla om?
Vi har ju tänkt att vi ska ta upp massa olika frågor som rör barnlöshet och IVF och även adoption och äggdonation. Egentligen alla typer av frågor som par som försöker få barn och som ännu inte har fått barn eller som vill ha fler barn kan tänkas ställa sig.
Du Carolina, du var ju gynekolog och fertilitetsspecialist på IVF-kliniken när vi jobbade tillsammans några år. Och jag jobbade som sjuksköterska. Och sen har du gått vidare och jobbar nu på IVF och fertilitetsmottagningen på Sophiahemmet. Och jag har blivit barnmorska och jobbar på förlossningen. När vi jobbade tillsammans så väcktes väl idén långsamt någonstans, tror jag, till den här podden. Våran tanke med det här är ju nu att vi vill skapa något slags rum för frågor och föreställningar omkring barnlöshet. Du Carolina, du har ju träffat i jättemånga år par liksom som på något sätt drabbats av problem runt barnlöshet.
Jag har jobbat med de här paren nu i Stockholm i 10 år ungefär.
Ja.
Jag är ju specialist i gynekologi annars och har jobbat med både förlossningsvård och operationer på sjukhus, men valde så småningom att söka mig just till barnlöshet och IVF-behandlingar eftersom det var ett område som jag kände och fortfarande känner väldigt starkt för.
Mm. Jag kan säga som en liten specialare här att när du Carolina anställde mig då för ganska många år sedan, då sa du till mig så här att Emma, om man ska jobba med IVF, då måste man komma ihåg att man jobbar med människor i kris. Och då sa du så här, IVF, det lär du dig, men du måste liksom lära dig att förstå att de här personerna är väldigt, de har ett väldigt speciellt problem. Och då tänker jag så här, när man intresserar sig för att jobba med fertilitet och IVF så är det någonstans så att man inte bara liksom är så himla operativ.
Traditionellt så är ju ett läkaryrke ett yrke där man jobbar med sjuka människor i stor utsträckning. När man jobbar med fertilitet och IVF, det vill säga barnlöshet, utredningar och behandlingar, så jobbar man ju med relativt unga människor som, där de allra flesta är friska, men de har hamnat i en situation i livet som för dem allra flesta är en livskris och där man inte har möjlighet att, man har inte fått det man längtar efter, det vill säga ett barn. Att jobba med det ställer ju, som jag ser det, lite andra krav på doktorn jämfört med om man jobbar på akutmottagningen och tar emot akut skadade människor. Utan här handlar det ju i stor utsträckning om att både vad det är en teknisk specialitet, det är väldigt mycket forskning och framsteg, men det handlar också om att man ska se människorna och paret och få vara med dem under den här perioden, förhoppningsvis hjälpa dem, vilket man ju faktiskt kan med de allra flesta, men också att man ska finnas där som en person som de kan känna sig trygga med under en period i livet då de har det extra jobbigt.
Mm. Jag kommer ju jätteväl ihåg varför jag sökte mig till IVF-kliniken och varför jag var väldigt glad att jag fick det jobbet. Och det var för att jag ville ju liksom jobba med att söka och bli barnmorska och så. Och eftersom ju IVF är en sån himla omdiskuterad och laddad fråga i samhället så ville jag på något vis skapa mig en egen uppfattning. Och min uppfattning som jag fick var ju att det är så himla komplicerat. Det går inte att bara säga att det här är lyxbehandlingar och så. Utan att det är ju jättestora kriser för de personerna som går igenom det här på ett eller annat sätt. Och att krisen ter sig på olika sätt också blir olika lång för olika.
Så är det ju absolut. Det är ju inte som att gå till doktorn och sy ihop ett sår. Och sen så går man därifrån och sen så kommer det här såret att läka. Och sen är man nöjd, möjligen har man ett litet R. Så är det ju inte när man har varit barnlös. För några kan det nog vara så att man har ett enskilt problem, exempelvis att man har glesa ägglossningar och så får man hjälp med det och har turen att bli gravid första gången man försöker. Och då är nog inte det här särskilt traumatiskt, men för en hel del är det ju så att det inte bara har varit många år innan man har sökt hjälp, utan det tar kanske lite tid innan man kommer till utredning. Man kanske har oturen att det tar tid att göra utredningen. Och sen så påbörjar man en behandling som i bästa fall lyckas på kort tid, men för vissa faktiskt kan sträckas över både månader och år.
Mm.
Vilket ju inte bara är jobbigt på det rent fysiska planet, men det påverkar ju även hela livet för väldigt många par i den här situationen.
Mm. Just då tror jag också många gånger kanske att det är så att du till exempel då i din yrkesprofession blir ju många människors räddande länk i den här svårigheten. Och när de lyckas så blir de ju väldigt glada för din insats. Det är ju peppande.
Det är absolut
tack
peppande. Det är ju ett stort mått av teamarbete, även om jag förstår att jag är kanske den figur som de då har träffat mest. Men annars är ju till exempel en IVF-behandling är ju i hög grad ett samarbetsprojekt på den klinik de befinner sig i. Men jag ser ju att jag som doktor kan vara stödjande i kraft av att jag både finns där för att göra behandlingarna, men att man även finns där för att se dem som par och ha erfarenhet av hur man kan uppleva det i den här situationen. Det är ju så att många par, för kanske framförallt i början, de pratar inte med så många andra om det här, utan man väljer att hålla det inom sin egen lilla familj, det vill säga ja, paret i sig, kanske någon nära vän eller så. Och då kan det vara väldigt viktigt att man kan komma någonstans där man kan prata med någon annan och kanske få ställa alla de här frågorna som man har, som har en tendens att kunna växa ganska mycket om man inte får svaret på frågan.
Mm.
Där ser jag att man som personal på de här klinikerna gör ett stort arbete för att man ska på ett bra sätt komma igenom den här tiden. Oavsett om man får barn eller inte.
Ja, det är inte bara själva behandlingen utan...
Det är allt också runt omkring.
Många vet ju som sagt att det finns IVF-kliniker dit man nu kommer när man vill ha de här olika hjälpande länkarna. Men hur många vet vad man gör på en IVF-klinik och vilka som ringer dit?
Ja, det är ju inte säkert att man vet så mycket om det, och jag tror att de flesta som har försökt hemma en stund, de vänder sig till sin husläkare eller till en gynekolog om man har någon gynekologkontakt för att börja på det sättet och diskutera hur man kan ta sig vidare. Och de flesta gynekologer, de kan ju göra utredningar. Alla kanske inte är lika vana i att utvärdera resultaten eller diskutera vidare vad som ska göras, men då finns det ju möjlighet att remittera vidare till en IVF-klinik eller att paret själva tar kontakt med en IVF-klinik för att komma vidare med sina funderingar.
Mm. Men vad finns det för hjälp då som de kan få om de ringer?
Det beror ju så klart på vad man har för hit, om man har hittat någonting under utredningen, och det varierar ju från par till par. Så jag tycker att har man gjort en utredning, påbörjat en utredning eller kanske bara funderar på varför man inte har blivit gravid ännu, då tycker jag att man kan ringa till en IVF-klinik och ställa sina frågor. Och för där är det ju så att personalen jobbar ju med det här hela dagarna. De har massa erfarenhet att dela med sig och kan komma med tips på om man kan göra utredning där eller vad man annars kan vända sig för att man ska kunna hjälpa dem vidare.
Mm. Man gör alltså inte bara IVF på en IVF-klinik?
Nej, på en IVF-klinik så gör man mer än en IVF-behandlingar. Man kan även, förutom att man på de allra flesta kliniker gör utredningar, så är det också så att man kan göra både ägglossningsstimuleringar och man kan göra inseminationer.
Vi återkommer ju nu hela tiden till det här med utredningar, Carolina. Och det känns som att utredningar kräver ju ett helt eget avsnitt. För det är ju en jättestor grej att göra en utredning. Kan du kort bara berätta lite snabbt vad man gör i en grundläggande utredning?
Det vi vill är ju att se, kan vi hitta någon förklaring till att paret ännu inte har blivit gravida? Det är det som hela utredningen egentligen syftar till, för att sen kunna eventuellt komma med förslag på vad kan vi göra för att hjälpa er. Så att i korta drag, det man gör, det är att man vill veta att det finns spermier, så mannen får lämna ett spermaprov. Man vill ta reda på att kvinnan har en fungerande ägglossning, vilket man ju egentligen får reda på genom att prata med kvinnan om deras menstruationer och regelbundenheten och så vidare. Vi gör också ultraljud för att titta på livmoder och äggstockar för att se att det ser normalt ut. I många utredningar så ingår även att titta på äggledarna för att se att de är öppna. För de flesta vet ju att det som behövs för att det ska bli ett barn, det är att det finns ägg, det finns spermier och de ska kunna mötas för att det ska bli en graviditet. Så det är målet med en utredning.
Okej, och då tror jag också att det, den vanliga frågan som jag i alla fall har fått när jag har jobbat, det är ju det här med väntetiden. Att man tycker att allting tar så himla lång tid. Hur kommer det sig? Behöver en utredning ta lång tid?
En utredning behöver inte och bör inte ta särskilt lång tid, utan det är så att har man väl kommit till en klinik som kan påbörja en utredning eller en gynekolog som kan påbörja en utredning, så brukar den ta 1 till 2 månader innan man kan sitta ner tillsammans, gå igenom de svar man har fått och planera för hur man ska komma vidare.
Mm.
Tyvärr kan det ju vara så på många ställen i landet att det haken ligger i att få tid för en utredning, särskilt om man ska göra utredningar inom den landstingsfinansierade vården, där det kan ibland vara flera månaders väntetid, tyvärr.
Mm. När ska man kontakta en klinik eller sin gynekolog när man tycker att man inte lyckas få barn?
Jag tycker att har man börjat grubbla ens på att man tycker att det här verkar svårt, då tycker jag att man ska ringa och prata med någon. Att ge ett generellt svar på när just en viss kvinna ska söka, det är ju lättare att få svar på om man ringer någonstans. Generellt brukar vi säga att om man är under 35 år så är det helt rimligt att försöka själva att få barn i 1 års tid. Och därefter ta kontakt och påbörja en utredning. Är man äldre, då är det läge att söka lite tidigare, eftersom åren går ganska snabbt och det blir svårare och svårare för en kvinna att bli gravid ju närmare 40 man kommer. Sen är det också så att för vissa personer så kan det vara så att man faktiskt redan vet att man har ett problem. Man kanske vet att när man slutar med p-piller så får man ingen egen menstruation, det vill säga man har ingen egen ägglossning eller väldigt glesa ägglossningar. Och då är det klart, då är det svårt att få till en graviditet. Man kan veta att man är opererad för någonting i magen som teoretiskt skulle kunna göra att det har blivit sammanväxningar som gör att äggledarna inte fungerar som de ska. Och för en man kan det vara så att man har fått berättat för sig att man blev opererad när man var liten för att testiklarna inte hade vandrat ner. Vilket också kan för en del påverka spermieproduktionen när man kommer i vuxen ålder.
Mm.
Då tycker jag att man ska ringa direkt. Då är det ju ingenting att vänta på.
Det här med att vänta 1 år, det är ju ganska laddat, tror jag någonstans. Därför att delvis så tycker folk att 1 år är superlång tid. Och för andra så tror jag också att man tänker att man har hört också om alla väntetider. Och då tänker man, ska försöka 1 år och sen ska jag ringa till en klinik. Och så ska det ta hur lång tid som helst, jag får komma på besök. Och sen ska det ta ännu längre tid till när utredningen är klar. Jag kommer ju vara nästan gammal när det här är färdigt. Tror du inte att det här med 1 år, att det är lite grann inte är så himla ärligt ifrån par? Att de säger att de har försökt 1 år, men det kanske de faktiskt inte har.
Så kan det helt säkert vara, men det är ju också så att jag träffar ganska många par som har försökt 2, 3, 4, 5 år innan de har sökt hjälp. Vilket också kan vara förvånande ur min ståndpunkt där jag sitter och jobbar. Men det är ju också så att vi lever i en tid då man är van att saker och ting ska kunna ske ganska snabbt och att man förväntar sig och har önskat och planerat att det här barnet ska komma nu och då kommer det inte, och då skapar det en frustration att det inte går så fort som man har tänkt sig. Det finns ju en anledning till att man kan säga ett år, därför att väldigt många blir gravida under det här året. Det är ju uppemot 75% blir gravid på det första året, så att då påbörja en utredning finns ju egentligen ingen anledning. Men som sagt, känner man sig orolig, då är det bättre att ringa för att prata med någon, och då kan det ju vara så att man efter det samtalet känner att man kan lugna sig lite, kanske vänta de här månaderna, försöka igen. Man vet att okej, funkar det inte nu över sommaren, då kan vi ringa tillbaka, då kan vi boka en tid för att få göra en utredning. Och det kan göra att hela upplevelsen av den här tiden känns bättre än om man bara går och grubblar hela tiden.
Mm. Då kommer vi återigen till det här att det är bättre att ringa till kliniken när man börjar undra varför det inte går, eftersom ju ett par kan man rekommendera att vänta i ett år, medan ett annat par kan vi rekommendera att komma snabbare.
Ja, och det beslutet tycker inte jag alltid att man ska behöva känna att man ska fatta själv. För det finns folk som kan hjälpa en med det och också då göra att man känner sig tryggare i att det är ett rätt beslut att vänta över sommaren eller ett par månader till. Eller tvärtom, vi tycker att du kan komma, vi bokar en tid nu så får ni göra en utredning och så får vi se vad som kommer ut av den.
Mm. Sen tror jag också, som om vi ska återkoppla till en sak du sa alldeles nyss, om man nu till exempel har haft någon av de här olika problemen, om man har haft en opererad ljumsken eller som barn eller vad det nu är, om det nu sitter en massa lyssnare här och sitter och lyssnar och sen helt plötsligt känner de sig som att de är träffade av ett slagträd när de hör att herregud, jag har ju haft fler äggledarinflammationer, hur dåligt är det här egentligen? Och då kan vi ju nu bara säga att vi kommer att göra mer ingående avsnitt som kommer handla just om alla olika problem. De kommer ju upp i utredningen.
Och det har vi tänkt att vi ska ta oss tid att gå igenom ordentligt och prata om både vilka olika typer av orsaker det finns, om det finns behandlingsmöjligheter och vilka det i så fall är. Så att då får vi helt enkelt återkomma med de frågorna och svaren vid en annan podcast.
Jag och min fru har försökt att få syskon till våra barn. Det gick jättelätt första gången, men nu har vi försökt i över 2 års tid och det händer ingenting.
Ja, Carolina, det här känns ju som ett supervanligt problem. Vad ska de göra? Ska de bara fortsätta och försöka?
Nej, jag tycker att de ska kontakta en gynekolog eller en klinik för en utredning. För även om man har lyckats tidigare så är ju det tyvärr inte en garanti för att det ska gå snabbt nästa gång. Det är inte helt ovanligt att man får nummer ett, som man då kan säga, ganska snabbt kanske när man är 35 år. Och då tänker man sig att ja, men det här var inte så svårt, nu vet vi att vi kan få barn. Så tar man det lite lugnt och så väntar man några år och så kanske man börjar försöka när man är 37 och så upptäcker man att det här gick ju inte, var inte alls lika busenkelt som det var första gången. Och då blir man ju såklart orolig efter en stund. Och det är ju så att åldern är ju alltid ett återkommande tema.
Och ett väldigt viktigt tema i den här världen i alla fall. Sen kanske inte åldern spelar så stor roll, men när det gäller att skaffa barn så måste jag ju kunna påstå att åldern har väldigt stor betydelse ändå.
Ja, men det har det ju, och det är ju absolut en faktor som man inte kan göra så mycket åt. Mycket annat i samhället vet vi att vi kan påverka, bara vi jobbar tillräckligt hårt eller pluggar tillräckligt länge så kan vi kanske uppnå det vi önskat. När det gäller barn och framförallt när det gäller åldern, så är ju det som det är, och det är mycket lättare att få barn generellt när man är 27 än när man är 37.
Mm. Om vi bara tar det också då väldigt enkelt och kort. Men varför blir det svårare när man blir äldre? Och då pratar vi om kvinnan.
Här är det ju såklart orättvist, eftersom mannen och kvinnan är olika i det här avseendet. Mannen producerar ju, det produceras ju hela tiden nya spermier i testiklarna. Medan för kvinnan så är det så att man föds med de äggenlag man har. Sen så tar de successivt slut under den fertila perioden. Och det är också så att det blir färre ägg som är kvar, och det är fler ägg som inte har lika bra kvalitet. Man kan helt enkelt säga att ju äldre man blir, ju glesare är det mellan de riktigt bra äggen som kan bli barn.
Mm. Och man kan inte påverka kvaliteten?
Nej, vi hade ju önskat att vi kunde göra det, men än så länge så finns det ingenting som gör att man kan påverka kvaliteten.
Nej. Jag träffade en gång en person som tyckte det var jobbigt. Hon var äldre och då så frågade hon om vi inte kunde göra äggplastik för att göra äggen bättre. Det hade ju varit bra.
Det hade varit bra,
ja.
Men det kan vi inte.
Nej, det kan man inte. Men det är ju så här när man tänker på ålder och så. Det finns ju någon gammal studie där man har frågat en massa universitetsstudenter hur länge som de trodde att man kunde få barn. Och då svarade ju helt förvånansvärt många att man kunde bli gravid så länge man hade mens och ägglossning. Och det tror jag beskriver vad många tror.
Ja, det tror jag också, även om det var förvånansvärt många i den studien som trodde det och som dessutom tänkte så att man försöker själv och sen när det inte går så kommer man att kunna göra IVF-behandling och då kommer det att fungera. Så för många är det ju så att olika typer av behandlingar kan hjälpa till, men inte för alla.
Nej.
Det är ju så, vi lever ju i en tid då allt fler skjuter upp sitt barnafödande, vilket ju gör att det är fler som också kommer att få problem med att få med kanske alla de barn som de hade önskat, att det blir ett barn istället för två eller tre som man hade hoppats på. I värsta fall inget. Och jag har ju många gånger stött på par som kan känna att man har ägnat hela sin ungdom och unga vuxentid åt att undvika att bli gravida. Och har fått lära sig att akta sig för det är så lätt att bli gravid. Och sen så när man börjar tänka att man vill ha barn så upptäcker man att det här var minsann inte så lätt. Varför har vi alltid fått höra att det är så lätt? Och att man då kan känna sig nästan lite lurad.
Mm. Man har blivit så intalad att akta sig så att man har liksom inte vänt riktigt sitt egna fokus.
Och sen så tror jag att det är så att informationen har ju mycket gått ut på att skydda sig. Och självklart är ju ingen som vill ha en oönskad graviditet när man är ung. Men lika viktigt som det är att få lära sig när man är ung att man ska skydda sig så att man själv i bästa fall kan välja när man vill ha sina barn, så är det ju också viktigt att lära sig att det finns en fertilitet som kommer att minska med tiden. Det vill säga chansen att få barn minskar med åldern för kvinnan, även för mannen. Men det tar längre tid innan den går ner.
Just det, för det var ju då, som du sa precis i den här studien, att man tänkte sig att om man inte lyckades liksom på egen hand, då skulle IVF vara biljetten till barnet.
Ja, så är det ju för en del men inte för alla.
Nej. Hur kan man säga statistiskt, vill ju alla veta. Vad bygger statistiken på liksom, för kring vilka det är som lyckas och inte?
Då får man ju generalisera och då kan man ju säga att det är ju så att de allra flesta som söker sig till en klinik för att de har försökt få barn i ett eller ett par år, om man är under ungefär 38 år så kommer ju majoriteten att kunna få barn.
Mm.
Inte alla, men väldigt många. Och det är ju helt fantastiskt att det är faktiskt så många som kan bli hjälpta.
Mm.
Och sen blir tyvärr inte alla hjälpta, men då kommer vi ju så småningom också komma in på de alternativ som finns om man inte kan använda sina egna ägg eller sina egna spermier.
Nej.
Andra sätt att bli en familj helt enkelt.
Precis. Det känns ju lite grann som att vi får fokusera nästa avsnitt på utredningarna.
Absolut. Hur går utredningen till? Vilka steg är det som man brukar göra då? Vad kan man få för svar? Hur kan man komma vidare?
Tack Carolina Tristen, läkare på Sophiahemmets IVF och fertilitetsmottagning. Jag heter Emma Carling Witzell och nästa gång så hoppas jag att jag kan prata ordentligt. Maila gärna oss på mail@ivfpodden.se. Frågor och tankar, inputs kring vad vi skulle kunna ta upp och andra frågor som ni har kring det här ämnet. IVF-podden produceras och spelas in hos Beppo Ljudproduktion.